Den här industrin är just nu värd nästan 30 miljarder dollar och år 2034 förväntas den växa till 200. Nej, det är inte AI och inte heller något visst läkemedel, utan surrogatmödraskap är en av de snabbaste växande branscherna inom hälsovården just nu. Och den är långt ifrån rättvis. Du lyssnar på nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och den kommande kvarten ska vi få höra varför av grävande journalist Anki Westergård. I simpla termer är surrogatmödraskap när en person bär och föder ett barn åt någon annan. Oftast går det till så att man gör en provrörsbefruktning, alltså IVF, så att surrogatmamman bär på ett embryo som inte är hennes eget rent genetiskt. Hon har alltså inget biologiskt band till barnet. Det finns kvinnor som blir surrogatmammor och ser det som en gåva, något som hon kan göra för att hjälpa till. Men surrogatmödraskap kan också bli kommersiellt och något en kvinna gör för att tjäna pengar. Oavsett om det görs som en tjänst eller för ekonomisk vinst är det här något som många länder sätter stopp för. Kritiker säger att det kan finnas social eller ekonomisk press på surrogatmamman och att det inte går att kontrollera att betalningar inte sker under bordet. Anki Westergård, grävande journalist. Du och din kollega Linda Söderlund har undersökt det här för Svenska Yles grävande program Spotlight. I Finland är surrogatmödraskap inte lagligt och utrikesministeriet avråder från att åka utomlands för såna här surrogatarrangemang. Men det finns finländare som gör det ändå, och ni har till och med intervjuat en pappa som har skaffat tvillingar via en surrogatmamma i Albanien. Varför vill man trotsa statens rekommendationer och skaffa barn via surrogat?
Det finns ju de som inte kan få biologiska barn av olika orsaker, till exempel medicinska skäl eller att man är ett samkönat par. Och då kan det här vara ett alternativ.
Men varför då hellre surrogat och inte till exempel adoption?
Och det är väl just det att man känner att man vill ha det där biologiska barnet.
Mm. Och från föräldrarnas eller förälderns perspektiv, alltså de som vill skaffa barn via surrogat, hur går det här till?
Till exempel om du är en finländare så kan du vända dig till, i Sverige finns en surrogatagentur, du kan vända dig till dem och säga att nu vill vi ha en bebis. Och då kan de någonstans i utlandet försöka hitta en surrogatmamma till dig, eller de har en pool med kvinnor som kan ställa upp som surrogatmammor. Och så matchar de kvinnan med de blivande föräldrarna.
Mm. Och då sker då det här vanliga med embryoöverföring, kvinnan blir gravid. Hur ser det då ut när det här barnet föds? Åker bara föräldrarna då till utlandet och hämtar hem den här babyn, eller hur funkar det?
Ja, de åker dit till förlossningen då oftast och så får de babysen. Surrogatmamman ska inte ha kontakt med den nyfödda, för det ska inte bli en anknytning där. Och så tar de babysen och sen så ska de söka sig till en ambassad tillsammans med den här kvinnan som ska avsäga sig föräldraskapet. Mm. Så att de kan ta hem babyn till Finland.
Och då när föräldrarna eller föräldern kommer tillbaka från utlandet med babyn, surrogatmamman har avsagt sig föräldraskap, då är barnet deras. Eller hur går det till då?
Om du är man så är du ju biologisk pappa till det här barnet. Och det kan du bevisa genom ett DNA-test. Men om du inte är biologisk mamma till barnet, så då måste ske en intern adoption. Det måste också godkännas, de här utländska juridiska pappren måste också godkännas av exempelvis tingsrätten. Och det är en hel del juridisk byråkrati som ska till innan barnet faktiskt blir finländsk medborgare. Och det här kan vara ganska stressigt för många föräldrar, för barnet blir liksom i limbo där.
Du pratade lite om de här surrogatagenturerna tidigare. I Spotlight-avsnittet avslöjar ni de här agenturerna som oärliga. De ljuger bland annat om hur mycket pengar de här surrogatmammorna får för att föda barn. Dessutom fick en svensk surrogatagentur kritik för ett tag sedan för att ha låtit ett par i 70-årsåldern skaffa barn. Tvillingar då, via dem. Socialtjänsten i Sverige omhändertog sedan de här barnen och agenturen införde en åldersgräns. Men fast de här agenturerna då låter som ett oseriöst nog alternativ, oärliga, så finns det ett ännu mer oreglerat alternativ, och det är den svarta marknaden. Anki, du har gått med i ett antal surrogatgrupper på Facebook och låtsats söka en surrogatmamma. Vad möttes du av där?
Ja, där är det. Det råder ju ingen övervakning överhuvudtaget i de här grupperna. Och hela världen finns ju i de här chattarna. Att där, det är olika forum för surrogatarrangemang. Om du vill bli förälder så går du in där och kan söka efter en surrogatkvinna. Och om du är en kvinna och vill vara gravid mot ersättning så kan du gå in dit och anmäla ditt intresse. Och det betyder ju alltså att den här mellanhanden, alltså den här surrogatagenturen, skippas. Och ni liksom avtalar direkt sinsemellan privat med varandra. Och där finns det ju, inga regler. Du kan ju erbjuda hur mycket eller hur lite som helst åt någon kvinna som behöver pengar desperat, om vi säger så. De här kvinnorna gick ju med på att bli gravida för bara några tusenlappar då. När vi föreslog det till dem. Medan ofta, inte alltid, men ofta via surrogatkliniker så får ju surrogatagenturer så får ju kvinnan ändå mera pengar. Men det är också mycket, mycket dyrare för föräldrarna att gå via en surrogatagentur. Så därför är det här ett alternativ för en del att man delar direkt liksom sinsemellan utan mellan händer.
Och hur ser skyddet ut för de här surrogatmammorna om man tar det via en agentur jämfört med till exempel på Facebook?
Vårt exempel kommer från Colombia. Colombia är det land just nu som är mest populärt bland surrogatarrangemang. Och där har vi via vår medarbetare som har varit och träffat 8 olika mammor. Och hon har sett då på deras kontrakt. Och det vad man kan sammanfatta de här kontrakten med det att de frånsäger surrogatagenturerna och föräldrarna allt ansvar. Och de fråntar surrogatmammorna all självbestämmande rätt och alla grundrättigheter. Så det är inte särskilt rättvisa kontrakt.
Mm. Och hur ser det då ut när man skaffar en surrogatbaby via till exempel Facebook? Är skyddet bättre där för surrogatmamman, eller hur skulle du säga?
Nej, där finns ju inget skydd alls.
Nej.
Och det förekommer ju tyvärr också människohandel, att man betalar för att sen sälja bebisen.
Me quedé sola y comí cuando me ponen al bebé así a una distancia y yo bueno y qué hago, qué debo hacer, lo cojo o no lo cojo, porque la idea es no tener.
Anki och hennes kollegor har intervjuat 2 surrogatmammor, amerikanska Damaris Rotich och colombianska Alejandra Diaz. Amerikanska Rotich har fött 2 barn åt samma finländska familj och verkar helt nöjd med arrangemanget. Men för Diaz är det en helt annan historia. Hon födde ett barn åt en ensam kinesisk man. Efter en tung förlossning som slutade med kejsarsnitt var det inte alls meningen att Diaz skulle ha någon kontakt med babyn. Men pappan dök aldrig upp, så Diaz tog babyn i sin famn. Efter 3 dagar dök en man upp för att hämta babyn och Diaz, som redan hade hunnit fästa sig vid babyn, började misstänka att mannen inte var vem han sa han var. Hon blev rädd för att babyn skulle skadas eller utnyttjas och ville behålla honom själv, men fick inget stöd från kliniken och blev uppmanad att skriva på ett avtal som tog ifrån henne tillgång till barnet. Nu har Alejandra Diaz startat en rättsprocess för att ta reda på vad det var som gick fel. Hur den här processen slutar och var det här barnet är, det vet vi inte ännu. Men medan Diaz hade den här fruktansvärda upplevelsen är amerikanska Rotich som sagt nöjd som surrogatmamma. Anki, hur kommer det sig att det kan gå så fel för en surrogatmamma och gå så bra för en annan?
Det är just det där som beskriver kanske anatomin i det här problemet av surrogatmödraskap, att man tar så mycket risker, det är hasard. Man kan också se på att den här mamman som var nöjd, hon bor i USA. där det ju finns, hon var också väldigt utbildad och hade gjort det här tidigare och påläst. Medan då den här Alejandra som finns i Colombia, hon bodde i de fattigare delarna av Bogotá. Och hon hade visserligen en utbildning, hon var manikyrist till exempel. Men det finns inte alls lika starkt det här rättsskyddet och hon hade inte lika bra koll, om man säger så, som den här Texas-mamman, USA-mamman hade. Och sen handlade det också om helt enkelt vem är beställaren? Hurdan tur eller otur har du?
Mm. Och det kommer också fram i programmet att amerikanska Rotich inte gör det här som sin främsta inkomst.
Nej, hon ser det mera som någon slags investering för annat, att det är inte liksom för löpande utgifter.
Mm.
Medan man kan tänka sig att de här colombianska kvinnorna då som är med i program eller som hänvisas till i programmet, så de kommer samtliga från fattiga delar av Bogotá, och där kan man också se i de här Facebookgrupperna där det är ofta afrikanska kvinnor som säger att snälla, välj mig, jag går med på vilken betalning som helst. Att tyvärr är det så pass desperat ibland.
Mm. Och som du säger, Alejandra Diaz är inte den enda colombianska kvinnan som har utsatts för det här. En finländsk journalist, Kajsa Beltran, håller på att granska det här och har alltså medverkat i Spotlight. Hon berättar om en kvinna i Colombia som alltså gått med på att vara surrogatmamma och utsatts för så kallat förlossningsvåld. Vad betyder det här?
I det här hennes fall betyder det att de tvingar henne till kejsarsnitt utan medicinsk orsak. Eller hon fick i alla fall inte veta vad orsaken var. Hon bad om den flera gånger och hon fick inte veta. Och hon funderar på då att inleda en rättslig process på grund av det här.
Mm. Och en georgisk surrogatagentur som du har varit i kontakt med inför det här avsnittet erbjuder till och med olika paket på surrogatarrangemang där det dyraste paketet alltså innebär ett sånt här garanterat kejsarsnitt oberoende om det finns en medicinsk orsak eller inte. Varför vill man så gärna att ett barn ska födas med kejsarsnitt?
Det kan jag inte direkt svara på. Jag har inget rakt svar, men det vad vi har hört och förstått så kan vara det att i den här surrogatverksamheten så samarbetar surrogatagenturerna ofta med klinikerna. På klinikerna finns läkare som gärna gör kejsarsnitt därför att då får de mera pengar. En sån sak kan ligga bakom, men det kan ju också förstås ligga bakom att om du har kejsarsnitt så kan du bestämma ett datum och då är det lättare för de blivande föräldrarna att då bokar vi resa den dagen dit och då kan vi vara där när bebisen föds, medan om det är en så att säga vanlig förlossning så du vet, det kan ju gå över tid och så vidare eller komma tidigare.
Mm. Och det här har ju ingenting med kvinnans säkerhet att göra, för att ett kejsarsnitt är väl inte säkrare än en vaginal förlossning?
Nej, kvinnan i det här fallet kunde ju inte säga nej till ett kejsarsnitt fast hon ville föda det vaginalt. Det kan också vara så att föräldrarna kan kräva ett kejsarsnitt. Men då har kvinnan rätt att innan hon går med på det här fundera på det och tacka då nej eller ja. Men om hon tackar nej så hittar de en annan som säger att hon kan gå med på kejsarsnitt.
Mm.
Oavsett om det behövs eller inte.
Okej. Det jag tar med mig från det här avsnittet av Spotlight och vårt samtal här idag är att surrogatmödraskap och den här industrin är en oreglerad bransch som dessutom växer jättesnabbt. Nu är ju det här ett globalt fenomen, men om vi ska titta lite på Finland och vad vi kan göra här, vad finns det för åtgärder att ta till för att göra det lite mer rättvist och säkert?
Det finns ju intresseorganisationer i Finland som lobbar hårt för att det här ska bli lagligt igen. Alltså surrogatmödraskap ska bli lagligt igen. Det förbjöds 2007. Och då pratar vi alltså om ett surrogatmödraskap där inte pengar är, man betalar inte en kvinna för att vara gravid som det är i de här kommersiella fallen som vi har undersökt, utan det är sådana här altruistiska, icke-kommersiella, till exempel en syster, ens goda vän bär ditt barn. Och det enda du som förälder då betalar är inkomstbortfall på grund av graviditeten eller så här medicinska grejer. Men du får inte betalt för att du bär det här barnet. Och det här lobbas för väldigt mycket. Och justitieministeriet har också gjort en utredning om det här. Det ligger på is just nu. Men då jag pratar med bland annat Simpukka, som är en sån här intresseförening för ofrivilligt barnlösa, så sa de att de hoppas på att det ska bli lagligt igen i Finland med icke-kommersiellt mödraskap under nästa regeringsperiod.
Och det här hoppas man då ska avsluta det här utnyttjandet?
Man hoppas det, men å andra sidan, hur många har en syster eller en god vän som bara vill ställa upp och bli gravid för en? Att inte kommer det att stoppa på att folk åker utomlands och skaffar barn via surrogat.
Mm.
Och argumentet för den här lobbningsgruppen då är ju det att om vi får det tillbaka att bli lagligt i Finland, så kan både surrogatmammor och blivande föräldrar, de kan få det stöd de behöver. Och liksom just den här byråkratiska vägen blir också mycket tryggare.
Tack för det här, Anki Vestergård.
Tack.
Och för dig som vill veta mer om det här kan jag rekommendera då det här avsnittet av Spotlight som nu finns att titta på Yle Arenan. Och medan du är där kan du lägga till nyhetspodden i din lista och beställa på våra notiser, så hittar du oss lättare. Jonny Aspelin har mixat det här avsnittets ljud och Alexander Beijer är nyhetspoddens producent.